Hej, den är det ju. Välkommen in till mig. Nu har ju du satt på podden Förlösande samtal med mig, Lotta Höckert. Jag är förlossningsförberedande stöd. I den här podden så möter du mig och mina gäster när vi pratar om graviditeter, förlossningar och föräldraskap. Om du känner ett trängande behov av att komma i kontakt med mig så kommer du efter den här podden att kunna höra var du når mig någonstans. Efter det så kan du kontakta mig hur och när du vill och ställa vilka frågor som helst. Nu börjar i alla fall podden, så nu kör vi! Så krävdes ju dels ett visst antal örter, men också att man skulle ha fosterfett ifrån ett nyfött barn, och man skulle ha delar av både moderkaka och navelsträng för att kunna göra en sån här flygsalva. Och vilka hade tillgång till det? Jo, det var ju såklart jordmödrarna som var med när barnen föddes. Hej allihopa och välkomna till det här specialavsnittet av Förlösande samtal. Jag har ju lovat er ett påskspecialavsnitt där jag ska prata om barnmorskekulturen som vi har här i Sverige. Och det är väldigt tätt förknippat med häxförföljelserna och häxerier överhuvudtaget. Därför har jag idag tagit mig ut i naturen. Jag tyckte det var passande. Dessutom ska jag sitta helt själv. Så jag tog med mig min tekopp och satte mig i solen i det här fina vädret. För att prata lite grann om det här med vad har egentligen häxor och barnmorskor för samband? Finns det något samband överhuvudtaget? Och vad är det som särskiljer just Sveriges historia med barnmorskor ifrån andra länders? För att vi har ju en väldigt stark barnmorskekultur här i Sverige som vi inte har kanske i många andra länder. Och framförallt så finns det ju många länder som överhuvudtaget inte har barnmorskor som är särskilt viktiga överhuvudtaget, utan att det är läkare, så kallade obstetriker eller gynekologer, som förlöser och som jobbar med den gravida kvinnan. Till exempel USA. Men jag tänkte att jag ska försöka reda ut lite granna och försöka få lite klarhet i det här, och så får vi se om ni också får det. Välkomna till dagens avsnitt. För att börja prata om barnmorskor och barnmorskekulturen som vi har här i Sverige, så behöver man först begripa lite grann hur det har sett ut religionshistoriskt och kulturellt i Sverige långt tillbaka i tiden. För det första så har ju Sverige ett ganska en gammal kultur, eftersom vi har ju blivit drabbade av ganska få krig, och vi har ju liksom bevarat vår gamla kultur och hittat minnesmärken och grävt mycket i det gamla. Sverige och Norden har ju varit befolkat sedan väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden. Till skillnad från USA, som då upptäckte väldigt sent, när vi redan hade en kulturell historia. Och där gjorde de ju allt för att liksom helt utplåna den kulturen som faktiskt fanns i USA, av de som faktiskt hade upptäckt USA först. Så ursprungsbefolkningen i USA gjorde de ju liksom allt för att liksom bura in och utplåna alla minnen av det som faktiskt har varit en kultur där. Därför så kan man ju tycka att USA till exempel är ett väldigt nytt land, ett ungt land liksom, för att de har inte kulturen så långt tillbaka i tiden. Här i Sverige så har vi ju mycket vetskap och kunskap om hur det såg ut långt tillbaka i tiden. Ända tillbaka till när folk var så kallade hedningar innan kristendomen kom till Sverige, och hur asatron har sett ut och sådär. Och det står väldigt mycket om tron och myter och berättelser kring just barnafödande och graviditeter. Som är jätteintressant och jättekul att läsa om. Under asatron så trodde man ju att världsträdet Yggdrasil, där människor och gudar bodde tillsammans, hade tre olika rätter. Och vid en av de tre rätterna så bodde det nornor, tre stycken systrar som spann människornas livstrådar. Den ena spann trådarna, tvinnade den till en tråd och gjorde ibland lite fnurror på tråden som blev fnurror på tråden i människornas liv. Och en av dem klippte trådarna lite så som hon kände för. De ansågs vara ansvariga för människans livslängd, alltså människans livsöde överhuvudtaget faktiskt. Hur det skulle bli, om det skulle bli jämnt eller om det skulle bli gropigt och utmanande och svårt, eller om det skulle bli ganska lugnt och skönt liv. Och de ansågs vara ganska delaktiga just i barnafödandet och i barnarummet. Och de gav ju människorna deras själ. Så man byggde mycket kring det, och när ett barn hade fött så skulle man ju ha kvinnogillen och fest. Man skulle komma med gåvor till mamman och man skulle fira det här födelsen, och man skulle komma med gröt, och man skulle även ha gröt då över till nonorna som man skulle bjuda dem på för att blidka dem lite granna så barnets liv skulle bli bra. Överhuvudtaget så har ju det här med barnafödande alltid varit väldigt förknippat med liksom magi och dolt i någon slags dunkelt mörker som man inte vet så mycket om. Innan man hade hela kunskapen om människokroppen och om biologi och om hur saker och ting fungerar både i kropp och i hjärna, så var det för det första så att man undersökte ju sällan kvinnor överhuvudtaget. Och när man började liksom obducera och bli intresserad av hur människokroppen fungerade, så var det ju inte kvinnor i första hand som man forskade på eller tittade på. Därför så var ju kvinnor ett magiskt väsen som man inte liksom visste så mycket om. Och det här med livmodern var ju helt galet. Det var ju liksom, man hade ju föreställningar om att livmodern kunde hoppa ur kroppen och att den kunde vandra runt inuti kroppen och ställa till olika typer av besvär. Bland annat att man blev hysterisk, och därifrån kom ju ordet, ifrån hysterika så kom ju ordet till exempel hysterektomi, som ju är operationen som man gör när man opererar bort sin livmoder till exempel. De trodde helt enkelt att man kunde bli galen av den här livmodern, för man visste inte vad det var. Man visste inte hur den fungerade helt enkelt. Man hade ju bara kvinnor med när man födde barn, och det man visste var att det gjorde så fruktansvärt ont att den här kvinnan blev plågad. Och innan man visste liksom hur det kroppsliga såg ut, så var det ju självklart att man då tänkte att det var ju onda andar som svävade runt i det här barnafödande rummet, och att onda andar besatte kroppen, att man blev plågad på olika sätt. Att man var väldigt utsatt när man födde barn. Att man befann sig i ett gränsland mellan död och levande. Det var ett farligt tillstånd. Och man trodde liksom inte. Man var tvungen att tillbe gudar och gudinnor. Och utföra en massa ritualer för att det skulle gå säkert till. Och det var ju kvinnorna som var där inne. Så männen hade ju ingen som helst insikt i vad som hände. Och allting var väldigt mystiskt och konstigt. Och när man inte förstår sig på saker så vänder man sig till det enda man vet för säkerhet. Och det var ju liksom gudarna och gudinnorna. Och man vidtog alla försiktighetsåtgärder man överhuvudtaget kunde för att skydda den här kvinnan och det här barnet. Det kommer ju ut en levande person ur en annan människa. Bara det är ju magiskt i sig. Och förstår man inte riktigt varför, och det kan liksom börja blöda och man kan bli sjuk på olika sätt i samband med det här. Om man inte vet hur sjukdomar sprider sig eller uppstår, så är det ju liksom bara religionen man har att vända sig till. Så att överhuvudtaget så var ju det här med barnafödande och graviditet och kvinnokroppen överhuvudtaget, att man kan liksom producera mjölk eller hur man blir gravid, verkligen dolt i mörker. Man hade ingen aning, utan man famlade i mörkret och greppade efter halmstrån, och sen så blev det mycket mystik och ritualer kring det här. De som fanns då runt den här födande kvinnan och den gravida kvinnan, det var ju ett kvinnogille. Man samlade ju kvinnorna på gården eller kvinnor runt omkring, grannar och kvinnliga släktingar, för att vaka över och utföra ritualer och hjälpa till med den här förlossningen. Men sen så tillkallades ju även oftast en speciell kvinna i byn eller i närheten som man kände till, som kallades för olika saker. Jordemor är ett av de lite mer kända, som hade en lite speciell kunskap om örtmediciner och om kvinnans beskaffenheter, hur det funkade och såg ut när man födde barn. Oftast så ärvdes den här kunskapen från mor till dotter, och de som fick agera som jordemor eller hjälpmor, de var änkor eller gifta. De fick inte vara liksom ogifta, och de hade fött barn själva, och oftast så var de så pass gamla så att man har hittat i texter att det stod att de hade slutat menstruera. Så att de var alltså äldre kvinnor med speciella kunskaper om det här. De skulle ofta använda sig av magi och varsel på olika sätt, och de sa sig själva och sas om dem att de kunde se varsel, att de kunde liksom veta redan innan när de skulle bli kallade till en kvinna i förlossning, och stod beredda när de kom för att hämta dem. Och de var liksom både respekterade och väldigt viktiga för det här med barnafödande. Men de var ju också, i och med att det var förknippat med så mycket magi och ritualer, lite att man var rädd för dem och man tyckte lite synd om dem. För att de utförde ett litet, vad man ansåg vara ett smutsigt eller fult arbete med sina händer. Och liksom kom ju i kontakt med det här blod och död, och men även med liv. Och man var inte helt säker på om det verkligen var så att det var liksom rent spel bakom det här. Utan det kanske var så att de här jordmödrarna använde sig av magi helt enkelt. Och den människa som använde sig av det och kan liksom trolla med det här med liv och död, det var ju inte okej. Utan det var ju bara gudar och gudinnor som fick göra det på den tiden. Så att det här med den som har liksom tumme med gudar och gudinnor kan lika gärna liksom ha tumme med de onda makterna. Så att man kände sig både beroende och lite utelämnad av henne. Och hon var respekterad och faktiskt också avskydd. Eller liksom, ja, man var väldigt rädd för henne helt enkelt. Och det här ställde ju till ännu större besvär då när häxförföljelserna dök upp i Europa. Det dök upp i samband med att Europa skulle kristnas. Att den kristna tron tog över asatron. Innan dess så hade det inte varit egentligen något problem med att man försökte kontrollera barnafödandet. Att man på olika sätt sökte sig till de här kloka gummorna som hade medicinkunskaper och frågade om örter eller olika typer av beskydd för att inte bli gravid. Och det här har ju funnits i många kulturer. Jag vet att i Egypten sedan många, många tusen år tillbaka i tiden så har man använt sig av deras tidsspiraler. Man stoppade helt enkelt in ett litet okänt liksom, föremål in i livmodern, till exempel en liten bit bark eller någonting som man liksom förde in för att man förstod att det kunde ställa till så att man inte blev gravid. Det var önskat. Och i Sverige så har jag ju hört allt ifrån att man har använt sig av olika tarmar som typ av kondomer och olika typer av nästan som pessar. Man kunde använda sig av vaginalsköljningar och man kunde också skydda sig med örter. Och självklart om man då trodde att man hade blivit gravid fast man egentligen inte borde ha blivit gravid, förmodligen om man var ogift, så kunde man ju då kanske be någon om hjälp med att framkalla en blödning på olika sätt. Oftast via örter då som man drack eller olika typer av örtbad som man kunde ta. Eller läsa olika typer av besvärjelser. Så att den tidens familjeplanering skedde helt enkelt med hjälp av kloka medicingummor. Och det var ju även de som kunde... Ja, förutom att hjälpa till att abortera och familjeplanera så kunde de ju också liksom fånga upp barn som kanske egentligen skulle ha dött vid födseln och hjälpa dem till liv genom sina kunskaper. Vilket man ju också såg inte med blida ögon på, att så här, ska den här kvinnan styra över liv och död och är det verkligen okej? Och när kyrkan kom så ansåg man ju helt enkelt att det här var ju häxeri. Det var ju liksom trolldom och det var häxeri. Och det var ju andra än jordemödrar som också åkte dit på det här. Men jordemödrarna var ju liksom särskilt utsatta eftersom de var med i det här heliga rummet. Där man inte hade så mycket kunskap om vad som hände. Och dessutom så bestämde ju andra runt omkring när man pratade om häxor och djävulen och hur de flög dit och hade pakter med djävulen, så pratade man ju om de här flygsalvorna som skulle göras. Och till dem så krävdes ju dels ett visst antal örter, men också att man skulle ha fosterfett ifrån ett nyfött barn och man skulle ha delar av både moderkaka och navelsträng för att kunna göra en sån här flygsalva. Och vilka hade tillgång till det? Jo, det var ju såklart jordemödrarna som var med när barnen föddes. Och de hade ju den här medicinska kunskapen. Så att de var ju verkligen utsatta i när det gällde att bli beskyllda som häxor. From women we are born into this world. From women we are born into this circle. From women we are born into this world. From women we are born into this circle. From women we are born into this world. From women we are born into this circle. Men we are born into this world. From women we are born into this circle. År 1908 så kom sociologen Gunnar Heinsson och nationalekonomen Otto Steiger från Tyskland fram med en teori eller en förklaringsmodell över de här häxprocesserna eller häxförföljelserna som hände i Europa under 1600-talet. De menade att häxjakten var en befolkningspolitisk åtgärd i avsikt att öka befolkningstillväxten genom att utrota kvinnornas kunskap om födelsekontroll. I mitten av 1300-talet så härjade Europa svårt av missväxt och sen så kom ju även olika typer av sjukdomar och farsoter som ledde till att det blev brist på arbetskraft och befolkning helt enkelt. Ekonomin blev ju lite sämre när det gällde jordbruken och man hade helt enkelt inte arbetskraft i Europa. Och då tänkte man ju att de som hade kunskap om det här med familjeplanering och barnafödande, att om man tog livet av dem så skulle ju befolkningen helt enkelt öka igen. Och det var faktiskt så att befolkningen ökade kraftigt under Europa på 1700- och 1800-talen då man hade tappat kunskapen helt om födelsekontroll. Och det inte var accepterat att göra det längre av kyrkan. Sen så dröjde det ju ända fram till någonstans på 50-60-talet innan man tog tillbaka födelsekontrollen via p-piller och kondomer till exempel. Så det är också en teori eller en förklaring till varför så många jordmödrar, barnmorskor, blev dömda som häxor. I boken Häxhammaren från år 1484 så beskrevs häxjaktens motiv och hur man skulle utföra de här straffen. Och allt som allt så tror man att häxförföljelserna i Europa ledde till att mellan 12 000 och 500 000 kvinnor fick sätta livet till. De menade i den här boken Häxhammaren att man utövade magi och onda gärningar och använde sig av magiska medel för att skydda sig mot befruktning och fördriva foster. I Europa var det alltså så att man tror att siffran, det är ju väldigt stora skillnader och man vet inte exakta siffror, men man tror att någonstans uppemot 500 000 kvinnor fick sätta livet till i de här häxförföljelserna, häxprocesserna. Under häxprocesserna i Sverige avrättades under åren 1666 till 1676 ungefär 300 kvinnor. Så att det var ju alldeles för många kvinnor och som mänskligheten verkligen hade behövt. För de kunde ju hjälpa och lindra och bota på olika sätt. Men som vi hör så var det ganska få av den totala summan av kvinnor som fick stryka med. Och de som i de länderna där man antog en katolsk tro så blev det ju mycket hårdare straff för det här med att kunna kontrollera befruktning och att överhuvudtaget leka med trolldomar och häxkonster, liksom häxerier. Så att Sverige klarade sig ändå hyfsat bra ifrån det här och det kan ju vara ett av svaren till varför vi ändå kunde fortsätta och ha den här typen av kultur. Kvinnorna i Sverige fortsatte med att använda sig av jordmödrar och hjälpmödrar. Men det som hände var att kyrkan gick in och började kontrollera jordmödrarna, eller det som senare då kom att bli barnmorskor. De tyckte att det kändes inte helt bekvämt att ha de här kvinnorna där när de inte visste vad som hände och vad de gjorde. Så de började kontrollera barnafödandet helt enkelt. Och senare så kom även då männen på att vi behöver nog faktiskt ändå veta vad som händer i de här rummen. Det är jätteskumt att vi inte får vara med och att vi inte har någon kontroll över det här. Och är det häxeri som pågår eller vad är det som händer? Någonstans i den senare delen av 1500-talet så började staten att använda sig av prästerna som en tjänstekår. Att de blev statens förlängda arm ute på landsbygden. Att de skulle upprätthålla ordning och lag helt enkelt. Och därför så hade kyrkan all makt att kunna styra över det här som kungen bestämde. Att man ska använda, hur man ska använda sig av jordmödrar eller barnmorskor på den tiden. Så att de började kontrollera barnmorskorna till lydnad och prästerna gav barnmorskorna rätten att nöddöpa, därför att man kunde inte begrava barn som var födda som hedningar och inte var upptagna av kyrkan genom dop. Därför så började barnmorskorna få rätten att nöddöpas. Sen så kom ju då de här männen och läkarna in i maktpositionen, började få kontroll över jordegummornas hantverk genom en förordning för statens barnmorskor år 1686. Då bildades Collegium Medicum, en medicinalstyrelse som idag finns kvar som Socialstyrelsen helt enkelt. Och de ville att barnmorskan skulle vara edsvuren och ha en utbildning och ha gått i lära hos en erfaren barnmorska i minst 4 år och förhöras av en stadsläkare. Och det var där någonstans som männen och medicinen klev in i barnafödande rummet helt enkelt. En av de första och mest omtalade männen i förlossningssalarna var Johan von Horn, som levde år 1662 till år 1724. Och han har fått benämningen den svenska vetenskapliga förlossningskonstens obstetrikens fader. Han var alltså den första som man ansåg vara typ en obstetriker i Sverige. På den tiden så var ju de allra flesta, för att inte säga alla, läkare män. Och det var ju alltså vägen för män på något sätt att kunna kontrollera det här som hittills hade varit en kvinnlig angelägenhet. Och även för medicinen att komma in, att liksom börja kräva saker och lära sig saker om sånt som de inte hade förstått. Eller ens velat förstå kanske hittills. Så de kom in och började kontrollera och ställa krav. Och plockade så småningom fram en ren barnmorskeutbildning. Man började öva på olika typer av handgrepp. Och så småningom så började man prata om olika typer av förlossningssätt och förlossningsstolar. Och man pratar om hur barnmorskorna ska bete sig egentligen. Det första reglementet för barnmorskor kom 1711. Och gällde jordegummorna i Stockholm. Barnmorskorna skulle vara gudfruktiga och fridälskande, sedliga och till sysslan skickliga och nyktra matroner. De skulle kunna uppvisa intyg om härkomst och föda levande, kristendomskunskap och examineras av Collegium Medicum. Och sedan avlägga en ed inför magistratet som låg i nuvarande Bondeska palatset i Stockholm. Sen kunde man sätta upp en skylt, bild på ett barn på dörren för att bevisa att här bodde en jordemor. Ingen förutom dessa gummor skulle undstå att låta tinga sig som barnmorska. Om någon gjorde det så fick hon böta till ämbetets låda eller få spöstraff om hon inte orkade böta. När läkarna då kommer in i förlossningsrummet så börjar man ju då också med mer medicinska, instrumentella experiment. Man börjar med förlossningstänger och man tar bort mycket av det här med det vidskepliga och seder och sånt kring det. Men det finns ändå kvar eftersom kyrkan är fortfarande väldigt förknippad med att den kristna tron ska gälla även där. Så att när kvinnor har fött barn så befinner de sig i ett hedningatillstånd. De är alltså inte upptagna av kyrkan efter barnafödseln och barnet är inte döpt. Därför måste de övervakas av kvinnogillen i flera veckor tills de har blivit upptagna av kyrkan. För att när de är så här hedniska helt enkelt, inte renade av kyrkan än, så kan de bli utsatta för olika typer av övergrepp ifrån väsen och knytt helt enkelt. Trollmor kan komma med sin bortbyting och sådär. Det fanns även en hel del som trodde att ogifta kvinnor var farliga för barn och gravida kvinnor. Att det som man på den tiden kallade för en hora, det var alltså en kvinna som hade haft sex, blivit gravid eller bara man vet om att hon har haft sex med någon utanför äktenskapet innan hon var gift. Kallades för hora på den tiden och det var ju straffbart. Och kan man ju se som ytterligare ett sätt ifrån män att kontrollera kvinnor då. Att man får inte gå omkring att vara ogift och ta sig friheter på olika sätt. En kvinna kan ju locka till synd helt enkelt. Och en kvinnas opolitliga leverne och själ. Man vet ju fortfarande inte så mycket om det här med hur att ha en livmoder. Hur det påverkar mer än att kvinnor är inte lika smarta. De är ju begåvade som barn eller djur ungefär. Och dessutom så vet man att deras liksom sexuella känslor och passioner är liksom, ja, det är någonting farligt och mystiskt. Och vem kan annars locka män till att göra saker som de, ja, men helt enkelt egentligen kanske inte vill göra eller skulle ha gjort om de hade varit vid sina sinnesfulla bruk. Så att en kvinna som var gravid skulle akta sig för att få ögonkontakt eller stöta på en kvinna som var klassad som hora. För att hon kunde göra barnen sjuka i magen. Man kunde få en sjukdom som kallades för horskäver. Och som idag man vet kallas för engelska sjukan eller rakitis. Alltså D-vitaminbrist helt enkelt. Så man började kontrollera mycket kring hur förlossningen skulle gå till. Att de här gravida kvinnorna som var ute och gick på vägarna utanför sin gård. De kunde ju stöta på en hora mycket lättare där. Och då kunde man ju på ett praktiskt sätt styra det så att man skrämde helt enkelt gravida och gifta kvinnor till att befinna sig bara på gården och inte lämna gården utan sin make. För att då kan man stöta på löst folk som horor och annat som kunde göra ens barn sjuk. Och om man gick genom en grind som en hora hade gått igenom när man var gravid så kunde barnet också bli sjuk. Så det var ju liksom ett bra sätt att kontrollera och hålla kvinnorna på plats. I de allra flesta kulturer runt om i hela världen, var man än hittar i liksom olika typer av samhällen eller ja, infödd befolkning, så är det naturliga att det är kvinnor just som samlas kring barnaföderskan. Vilket ju säkert har ett väldigt praktiskt skäl, som till exempel att om det står många kvinnor i ett rum och de flesta eller alla kvinnor av dem har fött barn och varit med vid andra kvinnors förlossningar, så kanske det alltid är någon som vet vad man ska göra eller som har varit med om den situationen tidigare, om det uppstår någonting som är utöver det liksom normala. Att man har olika trick att ta till. Att man vet hur det känns själv, att man kan stötta den här kvinnan med liksom kvinnlig gemenskap. Så det är liksom så det ser ut fortfarande i de kulturerna där liksom man tänker sig att ursprungsbefolkning lever i olika typer av konstellationer där civilisationen inte har fått styra så mycket utan där man lever ganska men på basal nivå liksom i hyddor eller i små bostäder ute i skogen. Där går det ju till så att det är en kvinna eller flera kvinnor som har speciella kunskaper som samlas kring den här kvinnan som ska föda barn. Jag tänker att i de delarna där till exempel det unga landet USA där medicinen liksom tog över barnafödandet väldigt fort. Där det liksom hoppade direkt från någon slags ursprungsbefolkningssätt att föda barn på till att det blev obstetriskt. Och väldigt medicinskt. Där är det väldigt medicinskt och kliniskt att föda barn. I Sverige där vi har den här barnmorskekulturen. Och kanske på grund av att det var så pass få, om man får använda det uttrycket, som 300 ungefär personer i Sverige som blev utplånade i de här häxförföljelserna. Och vi kunde liksom fortsätta och behålla en ganska god hållning till jordemödrar och hjälpgummor av olika slag där man gav liksom kvinnan den platsen och bestämde sig för att utbilda sina barnmorskor så har man ju fortfarande ett hyfsat naturligt synsätt på en graviditet och en förlossning, att man tycker att man vet att kvinnor föder barn på olika sätt och man vet att kvinnan känner sin kropp. Men i till exempel USA då, där det är väldigt obstetriskt och medicinskt och kliniskt att föda barn, där ligger de nästan som fastspända eller åtminstone ska de ligga i gymposition och man följer ett mönster för alla kvinnor och man tar gärna bedövningar så tidigt som möjligt. Det ska vara rent och kliniskt och det här med kroppsvätskor, det ska man gärna tvätta bort så fort som möjligt. Man ska tvätta barnen och liksom sådär. Innan man lägger upp dem på bröstet och hud mot hud har inte anammats. De ligger helt enkelt efter eller de har inte den kunskapen som vi har idag i Sverige. De är på väg ditåt vet jag och vi i Sverige å andra sidan är väl lite på väg åt det medicinska hållet istället då. Där vi aldrig har varit förut. Jag vet att i de här länderna där barnmorskekulturen inte har bevarats eller någonsin ens uppstått så har det liksom under 60-, 70- och 80-talet vuxit fram en stor doula-kultur. Där doulorna verkligen behövs, där de är jätteviktiga, där det är kvinnor som har kunskap och erfarenhet av barnafödande som kan liksom ta tillbaka barnafödandet till någonting naturligt, till någonting liksom hylla kvinnokroppen, till någonting där kvinnan får lite bestämma själv, där det inte anses vara sjukt eller medicinskt att föda barn. I Sverige däremot, där vi då har en väldigt bra och stark bevarad barnmorskekultur och där läkarna inte alls har tagit så stor del av barnafödandet och hunnit gjort det sådär kliniskt och onaturligt, där har doulorna inte lika stor roll eller betydelse mer än som stöd för kvinnan som föder. Och det är ju jätteviktigt och jättebra det också. Men att, liksom, att värna om det här naturliga sättet att föda barn och att man liksom har rätt till att göra det som man gjorde det i naturen, det behövs inte doulorna för i Sverige. Därför att där har vi barnmorskor som värnar om det, både under graviditeten och under förlossningen. Jag vet att det idag i Sverige finns barnmorskor som är ledsna och besvikna på läkare och tycker att de inte har i barnafödande rummet att göra överhuvudtaget. Jag vet att det finns att läkare har tagit över en del av det som barnmorskan gjorde tidigare. För bara 20 år sedan till exempel anlägga sugklockor och att man valde att föda barn i säte gjorde man ju alltid förut. Det har ju många läkare nu och på många sjukhus avrått ifrån. Och idag så utbildar man inte alla barnmorskor i hur man ska bete sig när någon föder i säte. Eftersom man väljer snitt ganska fort istället. Och det här med sugklockor är det inte många barnmorskor som anlägger längre. Utan det är läkarna som kommer in och gör det. Och det finns en del barnmorskor som ställer sig emot det här och tycker att läkarna liksom förr i tiden är inne och tafsar på det som är deras område. Att det inte ska bli medicinskt, att det inte helt enkelt är ett medicinskt område när man ska föda barn. Utan det ska vara naturligt och det ska vara då de här barnmorskekvinnorna, hjälpkvinnorna som har kunskap om det här som ska vara där. Självklart så har ju läkarvetenskapen bidragit med massa med fördelar kring det här med att föda barn. Man har ju lärt sig massa på vägen och man har ju lärt sig en väldigt massa biologi och hur kroppen funkar. Och kejsarsnitt är ju fantastiskt hur det kan rädda liv på olika sätt. Och övervakning, olika typer av medicinsk övervakning och sugklockor och tänger och allt möjligt som är helt fantastiskt. Så att jag tycker att det allra bästa som finns, det är ett jättefint samspel mellan läkare och barnmorska och undersköterska som vi har här i Sverige. Det är det allra bästa man kan tänka sig för kvinnor i allmänhet. Och att man kan få behålla den här synen på att det även inom förlossningsvården, även inom den medicinska delen av förlossningen, att man liksom faktiskt får välja själv. I så hög grad som möjligt, så länge det är säkert och tryggt för barnet. På vilket sätt, i vilken ställning man vill föda, vad som känns bekvämt. Att man liksom inte har den här kliniskt medicinska synen på det som man har till exempel i USA. Det är mina personliga åsikter om det och det. Jag tänker bara att det kan förklara skillnaden lite grann på varför det har blivit som det har blivit i USA och varför doulor är väldigt viktiga i USA till exempel. Och jag vet att de har varit väldigt viktiga i Tyskland där det också var många häxor som brändes på bål. Så man förlorade lite av den läkekulturen och barnmorskekulturen där. Och där är det väldigt viktigt att de här doulorna finns. Man kan liksom säga att doulor i många delar av Europa och USA är liksom har den rollen som barnmorskan har i Sverige. Att värna om det naturliga och det urkvinnliga liksom, när det gäller barnafödande. Och sen då? Sen så blev ju barnmorskorna utbildade och blev dagens barnmorskor. Det finns jättemycket intressant historia kring och runt det här. När man började införa att man flyttade till exempel barnafödslarna från hemmen till sjukhus. Så hände det en massa spännande och intressanta saker och det var ett väldigt hög spädbarnsdödlighet. För det fanns ju ett helt annat sätt att sprida smittor på inom sjukhuset, de här barnhusen. Men det tänkte jag att jag skulle ta ett annat avsnitt. Det som ledde fram till att vi idag har i alla fall våra barnmorskor, det var ju att kyrkan gick in och reglerade och kontrollerade, vilket i sig kanske inte bara var en bra sak, men att man ändå accepterade att de här kvinnorna finns där och att man låter dem få vissa befogenheter. Och valde att behålla dem istället för att helt ta bort dem, tror jag beror på att kyrkan inte var lika hård i Sverige som på andra, i andra länder i Europa till exempel. Men där har ni det alltså, från jordemor till häxa till barnmorska, och varför det är fortfarande ett väldigt bra ställe att föda barn på i Sverige idag för kvinnor, och varför vi fortfarande tycker att det är naturligt och friskt att föda barn i Sverige idag. Och även om jag vet att det finns många av er som tycker att en del barnmorskor ni har träffat på, eller en del förlossningspersonal eller läkare ni har träffat på, har varit tråkiga upplevelser, så tycker jag att de allra flesta av mina kollegor inom förlossningsvården är helt fantastiska och jättestora stöd och jobbar så himla fint och bra för att bevara det naturliga födandet. Ni som är intresserade av att höra mer av det här, ni kommer bland annat kunna höra kommande poddavsnitt av mig där jag kommer prata mycket om olika kulturella skillnader i barnafödande och graviditet. Jag kommer prata om olika tidsepoker både i Sverige och i andra länder och kulturer, för att jag tycker att det är väldigt intressant. Så att jag kommer ha lite olika temaavsnitt utspridda här framöver. Jag skriver också om det på mitt Instagram ganska ofta. Det heter förlossningsförberedande understreckstöd utan prickar. Och där skriver jag små inlägg ibland om historiska förklaringar till varför det är som det är när man föder barn. Som stöd för den här poddavsnittet så har jag bland annat använt mig av Pia Höjebergs bok Jordemor, som har kommit ut i lite olika upplagor. Ända sedan, jag tror i början av 70-talet eller 80-talet eller någonstans, gav hon ut den första exemplaret. Det jag har hemma nu är en omarbetad version av Jordemor, barnmorskor och barnaföderskor i Sverige heter boken. Och den har givits ut på Carlsons förlag. Pia Höjeberg har skrivit väldigt mycket om både svenska och utländska typer av barnmorskor genom tiderna och besitter väldigt mycket kunskap på det temat. Så att om ni är intresserade av det här och tycker att det är spännande att veta mer, så tycker jag att ni ska köpa hennes böcker och läsa dem helt enkelt. Du har just hört podden Förlösande samtal med mig, Lotta Höckert. Jag är ditt förlossningsförberedande stöd, och om du behöver komma i kontakt med mig så når du mig antingen via Facebook-sidan Förlossningsförberedande stöd och förlossningsfotograf Lotta Höckert. På Instagram heter jag förlossningsförberedande_stöd Lotta Höckert utan några prickar. Och på min hemsida som är www.förlossningsförberedandestöd.se utan prickar där också. Där kan du hitta alla kontaktuppgifter som du behöver till mig. Där kan du även läsa på mer om vad jag kan göra för er och beställa mina tjänster online. Hjärtligt välkomna att titta in. Tack för att ni lyssnade och ta hand om er. Blåbär, kom hjärtans
så träffas vi där. Kom liljor och akvileja, kom rosor och saliveja, kom ljuva krusmynta, kom.